välkommen till en helt ny säsong för blir det ju av Ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry. Lite senare än tänkt.
Ja, vi hade tänkt köra igång, hålla upp på hela sommaren och släppa avsnitt, men nu blev det inte så. Men nu är vi i slutet på början på september.
Exakt.
Och nu tänker vi att nu kör vi. Det blir som en höstsäsong då helt enkelt.
Exakt.
Vi kom av oss lite under sommaren. Dels hade vi så himla mycket hästar att ta hand om. Mm. Och sen så var det så mycket annat som kom i vägen också på vägen.
Ja.
Men för att bara säga, i detta för säsongen premiäravsnittet så kommer du få höra en intervju med Maria Gretzer som vi träffade i början på sommaren. Det känns ju som att man har hängt med henne nu i och med VM och allting. Man har haft så mycket Maria Gretzer.
Exakt.
Och på ett härligt sätt är man glad för.
Precis.
Och så ska man med i Mästarnas mästare också nu.
Ja, det visste vi inte när vi intervjuade.
Nej!
Hon var så himla hemlighetsfull.
Så att, och vi pratade om jättemycket grejer med henne. Har du någon liten teaser, Rebecka?
Ja, men vi pratade mycket om mål, hur hon sätter mål och hur hon tips hur vi andra ska sätta mål. Vi pratade ju också mycket om hennes hästar och hon har ju haft Linnea Eriksson Carey, hennes kille, som har ridit och tävlat hennes unghästar. Och den här Linnea vart jag så imponerad över under VM i somras. För hon tävlar för Danmark, hon är dansk. Och då red hon en häst som inte var så... Den har inte gått någon så stora hoppningar innan, men den hoppar fantastiskt. Och Lotta Björe som var expertkommentator, hon sa också att det här är en häst för framtiden. Mm. Men den ville inte hoppa vattnet. Den tyckte vattnet var skitkonstigt. Och då på sidorna var det liksom som buskar och grejer. Så den hoppade liksom ut över busken.
Just det.
Är du med?
Ja.
Men hon var så här, cool, hon skrittade runt vattnet, fattade ny galopp och så hoppade hon och han klarade det. Mm. Och jag bara var så imponerad över hur man gör klarar det där på VM.
Ja.
Och sen dagen två så hoppade den vattnet som att det inte var någonting.
Ja.
Och jag tyckte det var, jag var imponerad av henne. Jag tyckte att hon löste det så snyggt och professionellt och det var, det stod liksom inte argt ut eller besviket utan hon bara så här, oj okej, nej men det var det så här nu, gör vi om och så var det jättebra.
Jag var ju på Way Out West när det var laghoppningen.
Just det.
Jag var tvungen att bara lämna Slottsskogen och åka till hotellet och lägga mig och titta på laghoppningen. Det var ju så fruktansvärt spännande.
Ja. Skitspännande tills Jens red och var fel. Då var det också lite så här, det är kul om det hänger på sista ryttaren. För oss var det ju tur att det inte gjorde det nu.
Ja.
Men så spännande. De är också så bra Sverige nu så att man häpnar ju. Alltså.
Ja.
Nej, det är coolt. Och Henrik, han känns ju oslagbar. Alltså helt ostoppbar.
Ja.
Så det kan vi också tipsa om avsnittet med honom.
Just det, om du letar på gamla avsnitt på den här podden. Vi har träffat honom ju.
Exakt, så kan du gå in och lyssna.
Verkligen.
Både hans och Jens avsnitt tycker jag är jättebra.
Och här på hemmafronten så har det hänt grejer.
Ja.
Har vi släppt något avsnitt sen vi köpte Milan? Det kanske vi inte har, eller har vi det? Ni minns inte riktigt.
Nej, jag minns faktiskt inte heller.
Vi har i alla fall köpt en D-pony.
Ja.
Så, nu var det med det. Han är toppen.
Han är toppen.
Men vi var provred honom i Dalarna, eller Nicky provred honom i Dalarna. Och du vet, när man ser så här på ögonen att japp, här, jag ser på hennes ansikte och hela ridningen, hur allt var så här... Perfekt.
Ja.
Vi provridit nå. Jag tror vi har pratat om det här, i alla fall. Vi hade provridit några stycken. Och då var det fast eller nej. Eller man kände att och så där.
Exakt.
Och sen så hoppade vi i bilen och så åkte vi därifrån. Så åkte vi typ 10 minuter så bara... den här hästen ska vi köpa, eller hur? Så sa Nicky, vi kan inte ringa nu. Vi får så här vänta till. Vi åker oseriöst ringa efter en kvart efter man har lämnat gården. Och bara, hej jo. Vi tar den.
Det är väl så härligt.
Ja,
det är jobbigt att vänta. Men å andra sidan så vill man ju kanske tänka igenom det 2 gånger till.
Ja, fast vi var så himla säkra. Men jag bara, för så här, vi måste spela lite svårare. Vi får ringa imorgon.
Kul. Jätteligt. Kanske ska göra någon så här bok hur man så här, i spelet. Eller, det finns ju någon så här relationsbok. Åh
oh, gud, the game.
X var jobbigt. Hur man ska vara när man köper häst. Så man får inte ringa för tidigt och man får inte ringa för sent.
Nej, fast man ska inte hålla på och spela spel utan nej, bara säga som det känns.
Ja. Exakt. Ja, för gillar man, det är ju viktigast att ni gillar den.
Ja.
Och sen skulle man vara osäker på någonting. Om man kanske vill visa den för sin tränare eller veterinär eller inte vet jag. Då kan det ju vara bra att kanske få ett utlåtande av den då. Innan
ja.
Man
ja, vi veterinär besiktade ju förstås också.
Exakt,
vi köpte
exakt.
Ja. Men det är lite så nu. Vi har ju också en häst som har lämnat oss.
Ja.
Alltså inte lämnat oss, men lämnat stallet.
Exakt.
Inte lämnat oss.
Vi har sålt Neo.
Ja. Fina Neo.
Fina Neo.
Ja.
Min hjärtevän. Det är en sån här häst som man kanske bara får en gång i livet.
Ja.
Så den, jag är väldigt glad över den hästen.
Känns det ledsamt?
Ja, fast både och. Man, när man ändå har bestämt sig för att sälja en häst så har man ju bestämt sig för det.
Mm.
Sen är det ju supersorgligt när han väl lämnade stallet eller när de tog med sig honom hem. Men nu känns det bara bra för det känns också som att han har hamnat på ett toppenställe.
Ja, för han är ju 14 så det känns som att han har några riktigt härliga bra år kvar, eller många härliga bra år kvar om man rids rätt och på rätt liksom, sätt och nivå. De här som köpte honom nu kändes perfekta.
Verkligen. Ja, gud ja. Det är en familj, så det är yngsta dottern ska tävla honom hoppning. Och sen storesyrran gillar dressyr och tömkör och sånt. Och så ska mamma rida lite. Så det, nej, det känns som att toppen. Och de ska, hon ska, yngsta dottern ska liksom börja tävla stor häst.
Och ska det, gå från ponny till...
Exakt. Så att jag tror då är han perfekt. Liksom. Ja. Och där har han ju många, många år kvar där han kan lära henne. Och säkert en till efter henne om det är så. Liksom.
Ja.
Nej, men det känns bra. Det känns också som att hela processen varit bra. För de hörde ju av sig till oss när vi la ut på Instagram att vi började gå i tanken att vi skulle sälja honom. Och så kom de att prova, eller först hade de gjort massa research, lyssnat på alla våra poddavsnitt.
Det visade sig sen, okay. Det sa hon sen att mamman sa att vi har lyssnat på allt ni har sagt.
Så det är typ, jag har förmodligen pratat gott om honom.
Jag tycker inte säga ett ont
ord. Men det gör ju typ inte det. Så de hade gjort mycket research innan och så kom de och provade honom här i stallet. Och det gick ju jättebra och... Ja, men både yngsta dottern och mellandottern provade honom här då. Och sen så provade hon en gång till och då körde vi honom till deras tränare. Så dels att de fick hoppa på honom utomhus och på ett nytt ställe där han aldrig har varit. Och med nya hinder, alltså bara så här.
Jag ser hur han beter sig i en annan miljö. Och också, för sin tränare, det är ett bra tips. Om det är någon som lyssnar som ska köpa häst eller ska provrida om man får möjlighet. Det tror jag. Sylve sa också när vi pratade om att köpa häst, va?
Ja.
Det finns ett avsnitt med Sylve Söderstrand när vi pratade om att köpa och sälja häst. Han också pratade om att åka och rid hästen om du passar och en gång till och se till att ta den någon annanstans.
Exakt.
Så att man får se den i ett miljöombyte. Och...
I alla fall om man köper en läromästare som Neo är. Ja. Alltså då ska ju det funka. Köper man en ung häst så kanske det är för riskabelt.
Ja.
Så det beror lite på vilken typ av häst man köper. Men som i det här fallet när han ändå ska funka som en tävlingshäst nu direkt hos någon ny och var en läromästare, då ska ju det inte vara något problem. Liksom. Och det var det ju inte här. Alltså, när de hade hoppat lite så bara efter ett tag Pontus bara, bra, nu vet vi att han hoppar alla hinder. För det var ju någon grind där som han bara, de här hoppar inte ens mina hästar som jag hade det SM på. Okej, det var ju bra betyg.
För ni åkte till Pontus Westergrens gård och redan, rider de, tränar de för honom eller vad?
Ja,
okay.
Precis. Så vi åkte dit. Så då passade jag på att ta med mig Salsa också. Bara fick hon lite miljöombyte också.
Och skötte hon sig då?
Jo, men bra. Ja, bra. Trött. Hon är tjock. Jag har också varit sjuk hela sommaren. Så jag har typ inte kunnat rida så mycket. Nej, men jag har haft sån huvudvärk i 3 månader nu.
Ja.
Tiden har också gått så fort. Och först tänker man ju att det bara är typ spänningshuvudvärk och att man är trött efter en intensiv vår. Liksom. Men så var det inte bättre efter typ 3 veckor på semestern. Så då åkte jag in till sjukhuset. Och då skickade de hem mig med Treo och sa att det var spänningshuvudvärk. Och då tror man ju på dem. Men det
börjar liksom... tumörtankarna dyka upp.
Ja, men såklart.
Man får lite på för 3 veckor. Att ont huvud i 3 dagar är ju hemskt.
Exakt.
Men 3 veckor, då blir man ju galen och har haft i 3 månader.
Ja.
Då börjar man hitta på alla möjliga diagnoser.
Ja, men jag vet. Nej, men, och då fick också min farmors granne, som är lika gammal som mig, en hjärntumör.
Ja, perfekt.
Så att han åkte in och opererades akut. Då direkt. Hade inte han fått det, då hade jag kanske inte börjat tänka på det så tidigt. Men då direkt fick man ju så här, okej, men det här är också en konstig huvudvärk jag har. Det här är inte... För jag har inte haft corona eller det är inte någonting. Så då åkte jag tillbaka till sjukhuset och då skickade de hem mig en gång till med spänningshuvudvärk att jag skulle gå till en sjukgymnast. Och sen så skulle jag åka till Grekland och då kändes det att jag vågar typ inte åka. För att jag måste tänka om jag blir jättesjuk där. Mm. Det vågar jag inte. Så då åkte jag till sjukhuset igen och då hade jag också bokat så här privat massa tester. Och då var allting bra förutom att sänkan var lite hög och jag hade dåligt järnvärde. Men jag, alltså, när jag pratade med läkaren, han bara, du har inte den här huvudvärken på grund av, för det är så, alltså det är inte jättedåligt järn, men lite, du kan börja äta mer järn liksom. Men han var jättebra då, den läkaren jag träffade, för han skickade mig direkt på, eller så här, remiss till hjärnröntgen och tog borreliaprov. Det är också konstigt att ingen läkare har tagit något som helst blodprov innan liksom.
Faktiskt.
Men då visade det sig, då gjorde vi hjärnröntgen och det var ingenting, vilket var skönt, då kunde man ändå andas ut och slappna av lite. Och sen visade det sig att jag hade borrelia. Men då hade jag ingen pågående infektion, utan jag hade antikroppar.
Så då har du haft det i början på sommar säkert?
Exakt. Men det visste man inte, så då fick jag inte antibiotika då heller. Så jag fick vänta i 2-3 veckor och ta ett nytt borreliaprov. Och då hade jag ännu mer antikroppar. Nej. Och då vet man ju att kroppen håller på och jobbar mot det där. Så nu har jag äntligen fått antibiotika. Men jag känner mig helt... Alltså jag är helt slö i hela kroppen. Alltså min huvud har jag fortfarande jätteont i. Och jag känner mig typ... Alltså hjärnan känns... Den funkar liksom inte. Den är så långsam. Du vet, jag gillar att vara snabb. Så Det är en utmaning.
Man lider så med. Alltså, går runt och har ont i huvudet och sova dåligt som man ju gör då och bara känna sig liksom helt värd då. Det är så
ja, för man
dåligt.
Känner sig också värd då på det, alla plan. Man känner sig värd då lös som mamma för att man har noll stubin med barnen och du vet, så fort de bara höjer rösten så skär det liksom i hela huvudet. Och man är trött, alltså det, att man känner sig, nej usch, det är inte kul. Jag bara längtar, jag ska fira så mycket när det här är över.
Och när du rider då, får du ont? Alltså är det så stött, du vet om du galopperar eller
nej,
du travar?
Nej, det är liksom
eller?
En tryckande. Ja. Så det är typ skönt att ha hjälm på sig.
Ja, okay.
Som så här håller emot.
Bara hjälm på radion på jobbet.
Ja, det kanske faktiskt är en bra idé. Nej, men så när jag sover nu, då har jag liksom en kudde och sen har jag en kudde på huvudet.
Ja.
Så vet, för då känns det som att den håller emot huvudvärken typ.
Åh, fy fan.
Så
då avvaktar du lite med att planera tävlingar och liksom göra stora äventyr?
Ja, jag har ändå typ försökt lite för att så här, man börjar bli lite deppig också. När man inte har någonting kul. Och så när man tänker på hela sommaren som... Jag har inte gjort någonting roligt. Jag försökte dricka ett glas vin en gång och då fick jag sån huvudvärk så jag var tvungen att gå och lägga mig liksom. Ja, du vet.
Ja, så jag dricker vin varje dag.
Ja, men alltså,
hela sommaren.
Det ska jag göra resten av mitt liv sen. Huvudvärken är borta. Nej, men så jag försöker ändå så här, för min egen motivations skull och att man ska se framåt. Så jag har som plan att åka till Mälarhöjden och hoppa en klass på söndag. Bara enkelt och kul och lätt och det är nära och jag kan också skita i det om jag känner att det inte mår bra.
Uh-huh.
Och sen är planen också att åka till Sundbyholm där och jobba och tävla 27 och 28. 37 och 38.
Jag tror vi kanske kommer 38. Vi ska till Norrköping och nu vet jag inte när det här avsnittet kanske kommer ut efter helgen, det vet jag inte. Men vi ska på meeting nu.
Uh-huh.
Och nu när det är september. Då vill jag passa på att tacka Jackson som sponsrar den här podden och tacka för att han har gjort en jacka som heter Lina.
Vi älskar Jackson.
Ja, men Lina-jackan, den är grå. Och sen så är det så här,
nej, den är grön.
Det säger Nicky också!
Titta bakom dig, den där är grön.
Nej, den är grå.
Nej, den är inte grå.
Okej. Okay. Nicky och Rebecca säger att den är grön. Jag tycker okay, att den är
jag
grå.
Jag måste hitta något grå. Det här är grått.
I alla fall, så går den liksom över rumpan på halva låret nästan.
Det är en jättegrön färg på den.
Okay.
Alltså, jättefin grön färg. Jag älskar färgen.
I mina ögon så är det grått. Men den är också så tunn. Den är täckjacka fast tunn. Alltså som en, den ska vara under bodil egentligen. Bodil är den svarta skaljackan som jag älskar. Ja. Och Lina är gjord för att kunna ha separat eller under bodil. Och lager på lager är det bästa jag vet nu. Så Lina och Bodil, det är mina bästa vänner nu i helgen. Vi ska åka, det ska vara fint väder men det blir kallt och burrigt på kvällarna.
Och sen
ändå.
Vet man ju inte nu. Det kommer ju en regnskur huxflux. Det är som
sant.
Att det blåser in en storm. Liksom. Ja. Och då är det lite härligt att ha lager på lager.
Så gå in och kolla på jackson.se på deras utbud nu när det börjar burra på lite grann och vad man behöver förbereda sig med.
Yes.
Mm-hmm. Vi var i början på sommaren på Jägersro i Malmö. Och där träffade vi Maria Grätzer. Svintrevligt. Jag ser fram emot att se henne i Alla mot alla. Vad heter det? Mästarnas mästare.
Ja, men hon känns ju som att hon är i toppform.
Verkligen.
Hon har inte legat på latsidan inför den här deltagaren.
Nu kör vi. Ridklubben-podden har tagit sig till Malmö och sitter och pratar med Maria Grätzer. Hur är läget?
Jo, det är bra.
Bra! Somrig och härlig och fräsch.
Solen skiner och fläktar lite lagom. Och...
Ja. Och vi satt precis här innan vi slog igång apparaten och pratade om ditt jobb för radion som kommentator. Det är kul att höra dig berätta om hur den världen är för dig.
Ja, det har varit väldigt, väldigt lärorikt. Och jag har gjort det nu sedan OS i London, så det är ju 10 år.
Åh gud, det är länge.
Mer än 10 år. Och... Det som är väldigt kul det är ju att vi får ju vara med mycket, mycket mera nu. Alltså det märks verkligen att våra ryttare är superduktiga för att det får ju mycket mer tid i media. Och jag vet, vi klagade ju alltid på min tid att vår sport syns lite i media, var många som klagade. Och jag sa det, vi måste ju bara vara bättre. Alltså vinner man inte så får man inte så mycket tid i media, fast det är många som utövar det. Det sa jag faktiskt igen. Vi kan inte sitta och gnälla. Vi måste bara vinna mer. Liksom. Vi måste prestera bättre. Och så är det ju att nu har de ju varit så otroligt duktiga. Eller är så otroligt duktiga. Så att nu, då hänger ju media på.
Ja, exakt.
Så att det har varit en jättekul resa. Och väldigt nyttig resa att bevaka det från... Tänka, alltså man tänker ju på... Man har ju liksom kommit ut ur... boxen, så att
ut ur hästbubblan och in i liksom journalistperspektivet
och försöker,
på det.
Jag sitter ju med styrelsen i FII och liksom försöker ibland få dem att säga, ni måste tänka bredare, och det är framförallt till ryttarna. Alltså, och ryttarna ska ju vara, tänka tunnelseende för att kunna prestera.
Ja, och det är lite deras uppgift.
Det vill ju förbundskaptenerna, det vill ju de, att de verkligen ska vara lite med skygglappar. Mm. Men ibland när de ger sig in i diskussioner med förändringar, väldigt konservativa och liksom tänker inte på hur man ska föra sporten ut till en bredare publik. Och det tycker jag, det har varit jättenyttigt för mig.
Men två saker. Har de inte ryttarna blivit mycket, mycket bättre på det? Är de inte mycket, mycket mer ute?
Ute, hur menar du då?
Och prata med media och bjuda på sig själva.
Det tror jag de är ovanligt bra. Och jag ska säga att de svenska ryttarna är fantastiska med media. Det får jag höra från Christian. Alltså, jämfört med andra sporter. Så
Christian Olsson.
Ja, att ryttarna är, de svenska ryttarna är så superbra att ha med att göra.
Och det andra är, som jag tänker på, att du pratar om ryttarna som dem.
Ja, jag kan ju säga vi, men liksom, i och med att jag inte rider internationellt längre. Jag rider ju mina yngre fina hästar. Men det är ju trots allt det som rider nu som är superbra just nu på allting.
För du har ju inte lagt skorna på hyllan än.
Nej.
Du tävlar ju flitigt, har jag sett fortfarande. Ja, och tränar.
Det är klart att jag inte varje helg eller sådär. Men, så att och jag har verkligen minskat ner. Men jag har tre hästar som jag tävlar.
Vad säger du, att du tränar för Falsterbo nu?
Mm, det gör jag. Det gör jag.
Varför ser du så lurig ut?
Jag har bara en häst där, så att det är ju ett nedslag i någon av försöken, säger man ju. Men det är alltid kul att ha mål, tycker jag. För att då, annars blir man lätt lite bekväm. Ja, men jag behöver inte tävla den här. Alltså, så.
Och tiden bara går.
Ja.
Det känner jag. Jag började mitt knä i höstas, och då har det varit lite så att man får se hur man kommer igång och inte haft några riktiga mål egentligen.
Nej, det tycker är det jag sommar. Speciellt när man har... Men det tror jag är för alla. För mig har det alltid varit jätteviktigt att ha mål, och då är man flitigare, helt klart.
Hur sätter du upp mål? Har du ett årsmål eller har du 10? Alltså hur...
Nej, men säg att man har... För mig då, som har unghästar, mina äldsta är 7 år. Sjuåringarna har inte hängt med riktigt. Så att sjuåringarna ska ju ha felfria under 1,35 och 1,40. Och mina har inte startat där än.
Nej. Är det någonting som bekymrar dig?
Nej. Det är jättefina hästar. Ja. Så att där är man nog lite mer cool när man är äldre. Att man kan skynda långsamt om så.
Mm.
Men sexåringen, jag tycker att ska man vara med i Falsterbo eller Briders, så ska hästarna enkelt kvala dit. Inte att man håller på att tragga och kämpa, för då har man ändå ingen chans. Utan de ska vara så bra så att man ganska enkelt kvalar.
Det blir bara obehagligt både för dem och för en själv kanske.
Ja, det tycker jag. Det är så pass stora krav så att man ska inte ha kämpat sig dit liksom.
Utan man ska ändå känna att man kan komma dit och ta en pallplats nästan. Eller liksom,
ja, det är ju chansen. Svårt. Som jag säger, hur fin häst du än har och liksom du får till hyfsat bra runder, så är det... Nu vet jag en bomdrillar. Men det är kul att ha mål.
Och vad har du för mål då för 2022-2023?
Ja, det är klart att målsättningen är ju final i Falsterbo. Men... Sen hoppas jag ju, skulle jag inte nå final, så hoppas jag att jag kan ge hästen schyssta runder, för det förtjänar den.
Och vad är det för häst du ska rida i Falsterbo?
Han heter Stingray.
Ja.
Han är 6 år. Och han gick Falsterbo förra året. Jag hoppade också jättefint och hade ett nedslag, en liten ryttartabbe i andra försöket. Så det får jag.
Vad var det ryttan gjorde?
Nej, jag tog lite bort galoppen till, och han hoppade väldigt försiktigt. Så att han hoppade lite för mycket upp på en oxer och bara nudda bakbommen. Så att, och där skulle jag liksom bara hållit galoppen bättre i svängen. Oftast är det ju ryttarens fel när man har ett nedslag, om man är verkligen tittar efter det.
Vad har du för mål för 2022-2023?
Ja, men det är det, jag har ju inte riktigt. Jo, men jag har lite mål. Jag har mål med den vi har stå efter hiphop.
Mm.
Och henne vill jag, och vi har precis börjat rida 1,10. Och det vill jag göra bra, så vi kanske kan börja starta 1,20 när det blir inomhusen. Eller kanske till och med Sundbyholm där i höst. Och sen har jag en femåring som jag inte ridit på själv än, för jag opererade knät i höstas. Och den tänker jag i målet att börja hoppa lite mer bana och kanske komma ut och tävla. Mm. För den är en stallkompis då som har ridit under vintern och startat den lite. Mm. Och den är, för den skulle jag egentligen sälja först. Men nu när jag börjar rida den så är den, alltså den är helt fantastisk att rida. Så här superhärlig kontakten och du vet, den är rätt stor men den känns så liten och kompakt och den är lätt att samla och lätt. Den är, nej, sån härlig ridkänsla. Jag längtar tills du kan sitta upp på en grej. Mm. Du kommer gilla den. Men jag är fortfarande lite för, ej helt 100% tantsäker.
Nej, jag tar det lite mer för sig. Jag rider inte på unga hästar.
Nej,
jag vill ha dem säkra.
Nej, det har inte hänt något. Den är jättesnäll. Ja, men jag tänker att man vill verkligen...
Finns, jag rider så gärna på salsa så att det går så bra.
Exakt. Ja. Den är 150% tantsäker.
Ja. Nej, men jag tävlade förra året, så tävlade jag bara Stingray då, som då var 5. Och sen hade jag riktiga proffsryttare på de som är 7 nu. Som, och när de var 5. Men sen förra året när de var 6... Så det var Shane och Linnea Eriksson Carey där. Och de rider ju fantastiskt bra. Och jag tyckte att jag taggade ner lite grann. Och på, som femåringar var de i final. Alltså det var jättebra. Men sen har de fått jättemycket mer jobb. Och tävlar mer utomlands. Väldigt mycket utomlands. Och är med elever utomlands. Så att förra året blev lite... Då blev det lite hackigt så där. Det fick bli lite när de hann med. Också med träningen blev det också...
Tävlar de bara hästarna då och du tränar
hemma?
Ja, och
sen åker jag dit så att de hoppar dem. Mm. Och det fungerar jättebra som femåringar. Och det är också liksom hoppa in och 20 men bra femåring. Det är ju, behövs inte, behöver inte träna. Men sen när man ska steppa upp det lite mer. Och som sagt, och jag förstår det liksom när de, man är borta så mycket som de är nu. Så kände jag bara att nej, hästarna måste få mer regelbunden hoppning. Och jag får... Ja, jag får bara fräscha till mig lite igen och ta tag i detta. Och den stora som nästan är, vågar inte säga, men nästan är 80. Oh. Han hoppar så himla stort och lite långsamt som ofta stora hästar är. Så att jag tyckte knappt att jag kunde sitta på honom mer än på att träna honom lite på 1,10 hinder. Men det är klart att han har vuxit i sin kropp och jag har tränat upp mig. Jag har tagit nya tag igen.
Är det därför du har gått till PT?
Ja, det har jag börjat med faktiskt. Det har jag lagt till nu för bara sedan en dryg månad tillbaka. Och det är bara för att jag gillar ju alltid att testa vad man kan göra för att...
Och vad tränar du då? Lyfter du vikten?
Nej, inte så här. Alltså det, jag tycker att jag har ju tränat med PT innan. När jag red internationellt så tränade jag också med PT. Också bra, man hade något program som man gjorde och sen blev kollad av lite. Nu tycker jag Jessica Lindgren som hjälper väldigt många ryttare här nere som jag tränar för nu. Hon är också, om man får avslöja ålder, men hon är också 50 plus, supervältränad. Jag är ju 60 plus då. Men man har ju skavanker när man är så här. Om du pratar om knät, alltså man har... sprutat knäna några gånger, höft som man har fått hålla efter lite och sådär. Så att man har ju skavanker. Så att vad jag tycker är fantastiskt med henne då, de första 2 veckorna när vi tränade så sa hon, du kommer tycka det här är superlöjligt. Liksom, vad håller vi på med? Fjutti, lite så här med små gummiband och stå och duttla lite liksom.
Du får inte gå ner och bänka och marklyfta och sånt.
Nej,
tufft.
Utan de första, säg 2,5 veckorna, då var det bara att få igång alla små muskler så att man inte överanstränger sen det andra när man börjar lägga på tyngre jobb liksom. Och bara få kroppen liksidig. Det har man ju hört för. Jag menar, jag höll på med power yoga för kanske 10 år sedan och det var ju också väldigt bra, och det är väldigt bra för ridningen. För att man är ju inte liksidig. Vi klagar ju liksom på hästarna när de inte är liksidiga. Men vad fasen, går till dig själv först.
Ja.
Så att, och det var otroligt de här, på 2 veckor, nu är jag ju liksom, ger jag mig in på någonting så tränar jag ju kanske, gör mitt program 5 dagar i veckan. Och liksom är determined med det, alltså är noggrann med det. Och på 2 veckor så kände jag mig, shit liksom, mycket mera liksidig och mera koll, mer, alltså balans.
Kroppskontroll.
Kroppskontroll helt enkelt. Och det vet jag liksom, har kompisar som säger när vi spelar golf ibland att men det är ändå kul. Då har jag börjat med det på senare tid, för du har så bra kroppskontroll, sa de innan. Men det var ju ingenting jämfört med nu efter en månad med PT. Så att, och sen som sagt, just det här, men kände jag av det ena knät i början, den andra höften lite, och det är i stort sett borta nu. Och nu har vi börjat köra mycket tyngre. Jag kan sitta på huk, vilket jag inte har kunnat på de sista 12-15 åren.
Det är också fascinerande när man inte gjort det på så lång tid.
Min och ålder. Och nu pratar vi om att vi har hållit på en dryg månad.
Ja.
Och jag kan göra grejer som jag inte har kunnat gjort på flera år.
Nej.
Som när jag håller på med hästarna i stallet och sätter på benskydd eller fixa någonting långt ner, går jag alltid ner, så jag har alltid såna fläckar på knäna, går jag alltid ner på knä. Men nu börjar jag liksom, nu får jag nästan påminna mig, jag gör det automatiskt, går ner på knä fortfarande, men liksom jag får säga till mig själv, du kan faktiskt sitta på huk nu.
Det är sådana
alltså här enkla grejer.
Jag pratade med läkare också som jag sa det, jag tycker man rör sig så mycket, man är i stallet hela dagarna, man går massa steg, man går med skottkärror och man mockar och man bär täcken och man, jag tycker att jag rör mig så dagligen så mycket. Men sådant att det har ingenting egentligen med muskelträning att göra. Nej. Du måste ändå träna musklerna därför att det där kan nästan också bara vara förslitande för kroppen också. Det är som så här vägarbetsgubbar som tycker att de rör sig skitmycket, men sen så är de jättetjocka för de fattar inte hur det går till. Men man måste också träna och äta förstås bra, men man måste också träna musklerna för att hjälpa kroppen att hålla ihop sig.
Jo, det har jag, speciellt nu när man är lite, som jag säger, man är lite så halvpension. Alltså man inte rider internationellt, så har jag sagt till mig själv att jag går en lång promenad med min stora hund varje dag, alltså så marscherar på. Sådär.
Har du precis fått en ny valp?
Den har inte kommit än, för den är från Danmark.
Den ser så gullig ut.
Den väntar på sin rabiesvaccinering.
Alltså jag längtar efter den lika mycket som du känner efter att ha sett den på Instagram.
Precis. Jag har varit och hälsat på den ett par gånger. Så det är
Inka.
Precis.
Just det. Så
nej, men jag har ju hela tiden skylt på det att jag rör mig minsann så mycket. Och jag går med hunden och jag gör lite stallarbete. Och jag försöker alltid grooma någon häst om dagen ordentligt och... Ja, man rider och hoppar och har ju mycket träningar, så jag bär ju mycket hinder. Och alltså, som hopptränare så sitter man ju inte ner, som du säger, att tränarna sitter ju ofta i en stol med en liten värmare ovanför sig på vintern, med en liten filt runt benen och lilla kaffekoppen. Men det gör man inte som hopptränare, utan man går ju omkring. Ja. Alltså, min sambo och jag, när vi är i Danmark och har träning, då kan vi ju liksom stå upp typ 8-9 timmar i sträck.
Och ändå räcker inte det?
Så, nej, det räcker inte. Och det är ju som du säger, det är mer slitande. Så att jag är jättefascinerad över den här månaden och känner att, för innan har man liksom accepterat, ja men nu är jag så här gammal, det är bara en siffra som man säger. Men jag är helt fascinerad över hur man kan ändra sin kropp när man är så pass lite äldre.
Det var en härlig känsla.
Mm. Har du någon, känner du att du är mer liksidig också?
Ja. Oja.
Är du också att du borstar tänderna med olika händer och verkligen tänker du på sådana saker? Eller
nej, det behöver jag inte göra, för att jag är vänsterhänt från början.
Ja.
Men har blev tvingad i skolan att skriva med. Så jag skriver med höger och ritar med vänster. Skär bröd med vänster.
Det där tror jag är drömmen.
Klipper med sax med höger. Så att jag känner inte att jag har en sida som är extremt dålig, men så att man på benet är mycket svagare i vänster på grund av lite något knä där, med armarna kanske jag är starkare med höger, alltså, så att jag känner inte att jag har liksom halva mig en svag sida eller så, utan det är olika ställen,
olika
i kroppen
punkter.
Liksom.
Mm.
Och vilken övning då som du har gjort med Jessica tycker du är, fick man göra en övning nu resten av livet, vilken skulle det vara?
Nej, man kan inte göra en övning. Alltså det tycker jag är bra, men också att vi har liksom, nu börjar det bli man har en hel bank, så att nu sa hon, nu behöver du inte köra alla övningar. Så jag kör ju inte en timme när jag kör själv, för då gör jag ju det mer i ett flyt. Kanske 35 minuter, 40 minuter sådär. Pusta lite emellan. Dricka lite emellan. Nej, men så att, men jag har ju massa övningar som jag, i början körde jag ju alla, för då hade jag inte så många. Och sen så lägger man på lite mer och nu kan jag plocka bort några som man är rätt stark med och så, sådär.
Så gör du lite extra med det som är... Mm.
Jag tänker, du som har varit i ridsporten så himla länge och också som vi sa, vidrörde att det är lite konservativ sport kanske, men vad tycker du är skillnaden på ridningen, på ridningen egentligen och hur folk tränar från för när du började tävla till idag?
Alltså det är ju jätteskillnad. Jag tycker att i alla fall om man tittar på elitnivån så är ju det här med fysträning vid sidan om. Alltså jag skulle nog säga att 99% av alla ryttare idag kör någon form av fysträning vid sidan om. När jag var den föregångaren nästan, i alla fall som gick ut offentligt med och sa att jag liksom tränade för PT och tränade fys. Jag blev ju lite skrattad åt av en del. Nu är ju det, nu skrattar man nog åt någon som inte gör det, som rider på hög nivå. Så att där har ju ändrat sig enormt och det ser ni ju också när ni tittar på TV och så här, ser ju inte många tjocka ryttare längre. Mm. Eller liksom för kraftiga eller sådär, utan de är ju faktiskt i trim.
Ja.
För att det har ju blivit en enormt mycket större konkurrens. Så att
det har blivit mer av en millimetersport.
Ja, och det...
På alla fronter
liksom. Det vet alla att man hänger inte med om man inte... Alltså man är ju minutiös med hästarna och vänder på varje sten för att få det så bra som möjligt. Och toppryttarna vet det, måste man göra med sig själva också. Verkligen, så att där har ju ändrat sig otroligt mycket.
Jag tänkte på det också när du sa förut att för att få plats i media man måste också vinna för att få förtjäna den platsen. Det var, såg någon tidningsartikel här nu med Malin Bajard där det var rubriken var att jag vill bli världsmästare. Gick hon ut, var rubriken i alla fall. Och det känns som att det finns ett helt annat självförtroende, ja, eller att man vågar, ja, sätta ord på sina, ja, mål eller sina drömmar.
Annars
på ett annat sätt.
Förr hade man alltid hemliga drömmar.
Ja, eller som lite jante. Ja, lite jante, man ska så. Inte tro. Men nu, ja, känns det som att det finns en sån, i dem i alla fall,
ja,
att det finns en sån himla, ett sånt starkt självförtroende, ja, och en känsla att det faktiskt kan gå. Man får också drömma det nu.
Ja.
Och sen om det inte går så är det ingen som kommer stå och peka finger.
Nej.
För att man försökte.
De flesta vet hur svårt det är.
Ja. Jag tycker det är härligt. Jag blir så glad när jag
sen
såg det.
För jag vill tillägga det med skillnaden nu och när jag red. Det är ju att tempot i klasserna har ju höjts avsevärt. Man kan inte bygga högre och större och mäktigare. Och liksom, hästarna hoppar ju så otroligt bra också. Så att det är redan... Det är inte att hindren har blivit mindre. Men det är ju ett väldigt högt tempo. Som jag brukar säga, min första OSS Mokovil... Jag skulle inte klara av att hålla maxtiden med henne i en vanlig klass idag. För att hon var extremt känslig och liksom het inombords. Det syntes inte så mycket. Och det gick ju hela sitt liv utan sporrar, utan spö. Och sådär, andades man för snabbt på fel ställe så kunde det resultera, okay, i ett nedslag. Lite den varianten. Och hon hade ju inte platsat i landslaget idag.
Det har ju
gått, men aveln har ju också gått framåt jättemycket. Så att hästarna är ju mera tävlingshästar.
Vad var det du berättade för mig? Du hade varit på en föreläsning med Maria för länge sedan.
Ja.
Och vad var det hon sa någonting som...
Jag har ju kvar alla mina anteckningar från det här.
Nej. Det gäller ju att man inte bara blabbar ur sig som jag gör ibland. Jag kan ju bara...
Alltså det var verkligen jättebra.
När var det här?
2017 har jag skrivit de här anteckningarna.
Det var inte så länge sedan ändå.
Jo, fast det är, alltså det är 5 år sedan.
Ja, det är inte så länge sedan.
Okay. Nej, men redan då så har jag antecknat mycket här om dina planer.
Ja.
Att man ska ha en säsongsplan och att man ska ha så här träningsperiodsplan. Mm. Kommer jag ihåg att du pratade mycket om.
Ja.
Och därför har jag har två olika kalendrar i sadelkammaren. Ja. En månadsplan och en årsplan typ. Då kan man också, för det vi poddade med Kajsa Björe.
Mm.
Och då hade hon också en tävlingsårsplan. Skrev ner alla tävlingsplatser. Sen hon typ röda hjärtan på dem som hon ville åka till. Typ Falsterbo och sådär. Och så hade hon guldstjärnor på typ Sundbyholm och kanske de bra tävlingsplatserna som är bra. Och sen andra som kanske också är bra att åka till, men kanske nya hästar och sådär.
Så måste man ju absolut ha, alltså när man är som Kajsa som är i landslaget på sin nivå, alltså på sin ålders grupp eller vad man säger.
Hon verkar ha haft det här i många, många, många år. Ja. Det var sin sen sommar.
Men det kan jag väl erkänna att nu, när, där jag rider nu, har jag ju liksom lite mer otydligt. Men det sitter ju också lite i ryggmärgen. Mm. Är det Falsterbo så här. Inte hoppa för mycket men absolut inte för lite. Och tävla på gräs har jag gjort nu. Eller som att man får in det innan Falsterbo. Och det passar mig bra. Jag älskar att rida på gräs om det inte ösregnar. Och sen kan jag anmäla lite sent och det finns alltid plats. De här tävlingarna som alla vill rida på, det där är jag ju alltid för sent och är liksom typ 80:e reserv. Så det är liksom, nej, vi är inte den tävlingen.
Men det känns också som att alla proffs älskar att rida på gräs och alla amatörer som jag hatar att rida på gräs.
Men det är ju för att, antagligen för att ni gör det för lite.
Ja.
Och sen har ni inte fått lära er alltså brodda på ett bra sätt. Det är jobbigt att pilla broddhål och skruva i och ur och liksom, men känslan, jag red i en torsdagstävling nu här förra veckan. Åh, man har ju nästan glömt hur härligt det är att hoppa på gräset. Och hästarna bockar mellan hindren. Det får de inte göra. Men så, nej, nej. Han var på filmen och han är en hästen som hoppar felfritt. Så hör man liksom efter halva banan. Nej, nej, nej. Inte så med mig. Så att de tycker ju också att det är,
ja.
Jag tror att det är liksom att det smittar av sig.
Ja.
För att det, man hör mycket liksom, min häst gillar inte gräs. Nej, det kanske ryttaren som är osäker på gräs. Alltså, ja. För jag älskar att rida på gräs och jag kan nästan inte komma ihåg att jag har haft någon av mina bättre hästar som inte har gillat att gå på gräs.
Det känns ju också naturligt för hästarna.
Ja,
alltså, så här, de,
precis.
Ja.
Och sen som att rider man, har jag inte haft nu innan, för nu rider jag ju rätt så lugnt, man rider så här, men till Falsterbo ser jag ju till att ha 3 broddhål bak, vilket gör jätteskillnad.
3 broddhål bak?
Du har ju 2 då liksom längst bak. Och sen har man en bara kanske 2 centimeter ifrån, så absolut inte i tån eller så som kan trampa sig, utan på yttre kanske säg bara ett par centimeter från den andra brodden.
På utsidan.
Och där sätter du liksom en, inte en jättestor brodd, utan lite mindre. Så den,
som är typ som en isbrodd, eller lite längre gräsbrodd?
Nej, jag brukar ha typ som en vanlig sån där. Och det gör en enorm skillnad.
Är det här bara något tips som du har? Eller är
nej,
det...
alla, du ser, om du tittar internationellt på grästävlingar, finns det inte en enda häst som inte
ska vi gå till, om jag, nästa år när vi åkte Falsterbo, ska vi bara, ursäkta, kan du, jag skulle vilja titta under din sko, hästen alltså.
Nej, det är du, ja, du rider där.
Ja.
Du som har dem. Du kan titta på de internationella där, tror jag. Väldigt få som inte har 3 brodda bak.
Nej.
Väldigt få.
Och, man har, nu har man, och fram har man bara 2 bak. Alltså i skorna.
Så fram, 2 fram. Det är också en grej. Fram ska du ha små broddar. Mm. Är det jätteblött så hjälper det inte. Alltså då,
det
spelar ingen roll. Fram ska du ha små broddar. Och är det inte, har det inte regnat utan att det är lite torrt, då hugger det. Då är det väldigt så för benen.
Ah,
att det hugger i. Så att då
kan, stoppar nästan.
Ja, så att jag, om det är torrt så har jag ju pyttesmå broddar fram.
Ja.
Nu visar du typ en halv cent, alltså bara några millimeter.
Ja, de minsta som går att få.
Ja.
Så att man har lite och så lite större och framförallt lite större yttre bak. Och så. Jag kan ju berätta som Henrik von Eckermann, han red ju sin allra första nationshoppning som senior i Aachen. Det är sådär som inte många vet. Han red ju i laget som Young Rider och sen så kämpade han ju på och jobbade hos Lutger och liksom, det var inte tal om den nationshoppningen, alltså först unghästar och så. Sen började han ju få lite bra placering, fick rida Gota då, den fick stået, fick ta över den från Lutger och hade lite världskuppsplaceringar, så hade han, oj kul, och Henrik börjar få rida svår hoppning nu, var ju verkligen.
Ja.
Och sen så satt vi ju nu och skulle försöka få ihop lag till Aachen och liksom, det är ju en dröm att rida.
Var det under tiden du var landslagsledare?
Ja, när jag var förbundskapten.
Ja.
Och då sa vi att vad fasen, och många vet ju att du kan bränna hästarna i Aachen. Det är så mäktigt att komma in.
Man har hört talas om att det är så stort och svårt.
Har de inte jätteskop och är modiga så kan du lätt bränna en häst. Så det är inte jättelätt att hitta lag. Så sa Ankansson, du, men kan inte du ringa, du känner ju Lutke bra, kan inte du ringa och fråga inte han kan vara med på någon häst. Alltså, jag känner Lutger jättebra. Och han, när han blir arg, då skriker han. Men jag säger, det är bara telefon, så jag håller den en halv meter ifrån örat. Om man skulle få ett utbrott, då tycker jag helt dum i huvudet. Men alltså, det är också skönt när man är lite äldre. Ja. Att okej, då säger jag sorry, bye bye liksom. Så jag måste ta chansen. Så jag ringde, hej och hur är det och sådär, lite snack. Och ja, så kommer till saken varför jag ringer. Finns det någon möjlighet att Henrik skulle kunna låna någon häst och rida för svenska laget i Aschen? Och sen tog jag bort luren en halv meter och bara väntade på liksom ett utbrott. Så var det liksom tyst och tänkte, gud, han tycker jag är helt dum i huvudet. Och sa, ja. Jo, men det hade varit kul. Jag skulle själv rida där och kan hjälpa honom till hunden. Och han skulle kunna ta Montender. Den har erfarenheten, har gjort det förr. Och han är gammal nu, men vi ska se till. Den är i bra skick och den ska vara i toppskick till Aschen. Det ska jag se till, det kan du lita på. Så, ja, men det är han. Så jag bara så här.
Chock.
Jag satt själv, för tur att jag inte såg mitt ansikte. Jag såg ut så här som att, är det sant?
Ja, fågelholk.
Och sen fick jag ju höra lite, så hör man ju alltid lite skitsnack bakvägar, att jag var helt dum i huvudet med denna uttagning och första gången man skulle rida nationshoppning i Voyagen. Och det slutade med att Henrik var bäst i laget. Ja, till och med bättre än Roffe som var 0-4. Han hade 0 i första och ett tidsfel i andra rundan. Ja. Och hade ju sån uppbackning av Lutger. Du vet, det var ju liksom hela hästskötare Lutger själv och på framhoppningen. Och då skulle jag komma till det här. Lång historia kort med broddar, för jag menar, den hästen är ju äldre och liksom inte så många språng kvar i kroppen. Den broddade de fram innan sista räcket på framhoppningen.
Och då hoppar man fram på gräs också.
Hoppade fram på gräs utan broddar fram. Det sista, innan sista räcket innan de gick in, hoppa av hästen i med broddarna och sen pyttesmå broddar då.
Ja. Och varför gör man så?
Jo, det är ju för att broddarna tar ju i lite grann.
För att skona benen lite, väldigt,
det var fint väder då, det var torrt och bra. Och för att spara, att få lite mera glid.
Ja.
Så att man sparar benen lite helt enkelt.
Men vad den storyn också säger, bekräftar igen, att man ska alltid våga fråga.
Alltid våga fråga.
Du man kan inte få mer än ett nej.
Även om... Som sagt, det är skönt att fråga på telefon, för då behöver man inte ha någon som skäller ut en mitt emot, utan då kan man, jag var verkligen beredd och bara så här liksom sitta så här och säga, det kan inte bli mer nej.
Vilken är den största utskällning du har fått?
Oj! Nej, det är de är nog så många så att det är. Men jag ska berätta en jätterolig historia som är väldigt kanske kul för lyssnarna att höra. Jag jobbade ju hos en också gammal militärisk ryttare, Paul Weyer i Schweiz, som jag jobbade drygt 2 år. Stallet hade över 100 hästar, försäljningshästar, inackorderingar, allt möjligt. Så jag red väl 10 hästar om dagen och höll träningar. Och, ja, det var verkligen så. Och där skulle vi i alla fall tävla då på helgerna. Och då tävlade också Paul och hans fru Monica ibland när det var liksom fina tävlingar. Och det var en väldigt trevlig tävling i Appenzell. Den ligger ju som en gryta där mellan bergen. Och det var bara det att det var Schweiz regn, som jag säger. Alltså det regnade kopiöst, hade gjort i flera dagar. Och i Schweiz ställer man aldrig in. Alltså hade varit i Sverige hade tävlingen varit inställd. Och många av våra inackorderingar, jag skulle rida 2 hästar, Paul skulle rida 2 och Monica skulle rida 2. Och vi skulle åka till den här tävlingen. På morgonen så kom ju inackorderingarna kom bara tillbaka. De sa, det går inte att rida. Alltså det är bara så här djup på banan. Och det är liksom, alla stryker sig. Det är typ 5-6 starter i klasserna. Man hoppar fram på en grusväg och står på kö liksom. Och hoppar ett hinder och så. Det var inga jättestora klasser, men det var ju liksom ändå 1,30 eller så där.
Då vill man gärna värma upp.
Och då blev man kallad till kontoret. Och sen... Och det var lite så här typiskt lite militäriskt. Jag visste det ju så väl att ibland så kunde man inte svara rätt. Utan vad man än svarade så blev det fel. Så säger han, ja Maria, hur regnar mycket idag? Ja, regnat mycket. Ja, så att Monica och jag har bestämt oss för att stanna hemma. Hur vill du göra? Svårt. Och då tänkte jag tänka fort. Och då, han var väldigt mån om hästarna, så då tänkte jag ta det den vägen. Ja, det klart att jag hade sett jättemycket fram emot att rida på den här fina tävlingen. Men för hästarna skulle ju stor skaderisk och liksom så här. Så att, och medan jag sa det, då såg jag hur han bara bli kolsvart i ögonen och liksom bara, bara se ut som en drake. Så jag bara, fel svar. Men det hade varit fel om jag hade sagt att jag jättegärna vill rida. Är du inte klok? Skaderisken? Är du dum i huvudet? Alltså så där. Så då var det bara, innan jag nästan hade sagt det klart, så bara pekade han på mig och så sa han, du har minstan aldrig ridit ett mästerskap i hela ditt liv. Jag skulle vilja se, jag har ridit 3 OS och min fru har ridit 2 eller något sånt där. Jag skulle vilja se dig komma till olympiaden eller på ett OS och säga, jag vill inte rida för det regnar. Du ska lära dig. Vi har tävlat hela vårt liv, vi kan stanna hemma. Nu tar du Monikas 2 hästar, dina 2, och du får lov att ha en hästskötare med dig idag. Så, och så vill jag att du kommer hem med bra resultat. Du behöver lära dig så du kan det här när du, så att du är van vid det här när du ska rida mästerskap. Och jag ner till stallet då och tänkte, jädra gubben, jag kommer aldrig rida mästerskap i hela mitt liv. Alltså, jag var ju inte ens i närheten. Jag har aldrig varit bra, alltså junior, då jobbade jag i Tyskland, jag har aldrig ridit ponny. Alltså jag hade verkligen ridit SM ungefär. Det var väl som jag hade startat innan jag började. Alltså så, men så jädra idiot, jag menar, jag kommer aldrig någonsin rida ett OS. Det liksom finns inte på kartan. Och liksom, åh, jag var helt vansinnig. Och sen samtidigt var man ju arg och så iväg, och jag fick ju ha en tjej med. Och det var ju mycket vänner vi kom fram. Det var bara gyttja alltihopa. Så en häst utgick jag väl med. Det gick bara inte. Men de andra, ja, jag hade ju rosetter med de andra. För jag fick liksom runt dem och de hade ju sänkt lite och sådär. Och bara, alltså det var ju liksom på ren vilja. Och sen så när vi kom hem på kvällen så gick jag upp till kontoret och bara smacka upp rosetterna på bordet och sen vielen Dank! Ich habe sehr viel gelernt. Jag har lärt mig väldigt mycket och sen gick jag ut och smällde igen dörren. Lite sådär. Och sen, alltså det har jag åt ju middag med honom. Han är ju också lika gammal som min mor. Han är ju långt, långt över 80 år nu. Så att när vi åt middag sist och Björn var med och Monica, då vågade jag faktiskt berätta det här. Att det är ganska festligt egentligen. Jag har ridit 3 OS, ett antal VM, ett antal EM. Nu kunde jag ju säga det. Alltså när jag gick ner från kontoret så tänkte jag bara, du är helt jävla dum i huvudet. Vilken grej att tro att jag någon gång ska liksom ens vara tänkbar till att rida ett OS.
Och vad sa han nu då?
Han bara skrattade, muschen bara. Ja, jag hade väl mer koll än du. Så att det är just med att... Det tycker jag är lite jobbigt idag med alla ungdomar. Det måste gå så fort. Alltså har man inte varit med på mästerskap när man är 20 så kan man lika gärna sluta rida. Alltså det ska gå så himla fort och man ska bli bra så snabbt och sådär. Som sagt, jag kommer inte ens ihåg, men 92, hur gammal var man då? Jag var 30, 50, 60, 80, 34 när jag red mitt första OS. Så det är liksom det skulle jag vilja förmedla, att liksom det tar tid. Och har man inte kanske rätt hästar, eller jag red 6 år på ridskola och liksom har jobbat med, upptog jobb utomlands och var väl ingen jättetalang, var väl talang på att trimma och så, det har jag alltid haft. Var på väg nästan till dressyrstall innan jag hejdade mig. Men liksom du vet, jag ansågs inte ha någon talang för hoppning, men ja, ger man det tid och får lite möjligheter, tar alla chanser man får. Det är också ett sånt där tips. Ta alla chanser man får.
För jag minns också att du sa att du hade lite svårt för avstånd när du var yngre.
Absolut.
Att det var inget som var naturligt för dig, att du alltid prickade hinder. Liksom. För det känns också som att det är en sån stor grej idag. Ja. Att man måste kunna pricka hinder, annars så kan man också sluta hoppa.
Först måste du, som jag, det är också ett riktigt stalltips, att har du inte ordning på markarbetet, att kunna ha hästen driva med bakbenen fram till bettet med en bra kontakt och ha den liksom välskolad där, men att den är framme till bettet. Har du inte ordning på det markarbetet? Jag brukar säga till dem, som vissa hästar går och knäpper av och liksom är inte för skänklarna. Det är sånt inneuttryck nu, det måste vara för skänken. Men alltså de flesta är inte det, och de har inte heller, många har inte tålamod och kanske rätt hjälp med att få dem bra framför skänken. Och jag brukar säga att då kan inte Rolf-Göran eller Peder, de kan heller inte pricka hindren bra när inte hästarna fungerar, om de går och knäpper av och är liksom släpper och bakbinden är i Kina och följer inte skänken, då kommer inte de heller rätt på hindren. Då kommer liksom inte, då står hindren på fel ställe.
Så det är markarbete som är lösningen?
Markarbetet är verkligen, har du ett bra, riktigt bra markarbete, då är det, jag ska inte säga att alla kan ha bra avståndsbedömning, men det är väldigt mycket enklare. Och lika som ett uselt markarbete, då är proffsryttarna heller inte så himla duktiga på.
Och vilken är din bästa markarbetesövning, tycker du?
Men det är ju allting, det är just det här att ta sig tid och sen inte öva för mycket. Det är ju övergångar, skulle jag säga. Att lära sig känna att hästarna driver i övergångar från trav till skritt. Skritten, många hoppryttare, alltså på låg nivå, lägre nivå, det är som att skritt är en gångart som inte existerar. Att liksom, du ska ju skritt också kunna ha hästen avspänd och liksom känna gammal kyraövning, halt skritt, att den tar, reagerar på en tiondel sekund. Halt skritt, att de har, det är en bra övning. Men då tycker många att, vet, har man gjort det halt skritt 5 gånger eller 7 gånger, har man gjort det jättemycket. Mm. Alltså, när jag red med Mocco Wildo, min, den här hästen som gick OS och mästerskap utan sporrar, utan spö. För min första lektion för Kyra Kyrklund, det är det syr då. Då var det 3/4 halt skritt. Hon satt upp på den och gjorde halt skritt i 3/4. Sen gjorde hon 2 galoppfattningar och sen fick jag åka hem och öva. Och nästa gång jag kom så gjorde vi halt skritt, och då red jag väl själv halt skritt i ungefär 35-40 minuter. Och sen gjorde vi lite skritt galopp tillbaks till halt skritt. Sen fick jag åka hem. Och sen, så att, alltså, men det är bara liksom att det behövs ju många upprepningar. Man tjatar om övergångar, eller övergångar till galopp, trav, galopp, trav. Men de flesta tycker de har gjort många om de gör 10. Jag satt och räknade med en svår häst jag hade förra året, bara för skojs skull. Så att jag räknade ner det, och jag rider ju inte en hel timme. Då räknade jag, jag har gjort 68 övergångar galopp, trav med den hästen, och det blev väldigt mycket bättre. Så att det, och det säger man när man är på sån här föredrag, till exempel på SOK, som jag har varit med andra idrotter, för att ändra ett beteende hos en atlet, alltså hos en, vad som håller på med höjdhopp eller vad det nu är,
ja.
För att ändra en, ja, ett beteende, så tar det ungefär 4000 upprepningar. Jag tycker ju hästarna lär sig mycket snabbare.
Ja.
Mycket snabbare.
Jag tror också hästarna behöver kanske inte träna lika mycket som vi egentligen. Men vi behöver alltså, de där övergångarna.
Jag menar bara, när man får det, säg om det är mellan, om det är mellan 2000 och 4000, men där pratar vi ju...
Ja, om du gjorde 68 på ett pass.
På ett pass.
Ja.
Och det var inte... Det gör jag absolut inte varje dag. Men när jag hade en svår häst och gjorde det några gånger, så sen kunde jag ju minska ner till hälften kanske. Men övergångar är liksom att det sitter, att man lär sig känna att hästen driver utan att springa. Det är också en väldigt stor skillnad om hästen springer eller om den driver bakifrån.
Ja, för fart och framåtbjudning är ju två olika saker. Det är
helt olika saker.
Liksom. Ja. Så att det... Men jag tänker, där måste det också vara svårt, som du som är tränare också, att många, både vuxna och unga idag, har så bråttom framåt.
Ja,
att det är svårt kanske att vara tränare då och ha det här skrittpasset en timme.
Ja, alltså, det har vi väl inte. Men alltså, just att man ändå har... I skritt hinner man ju känna en del. Att man tar sig tid lite med... Jag säger till någon, du, nu skenar den ju i skritt. Det där är väl inte den takten du vill ha. Eller när de skrittpauser och hästen bara släpar sig runt med, som en snigel med fötterna liksom dragandes i gruset. Den, så länge du sitter på ska den ju liksom marschera på i en takt. Alltså det är liksom samma sak.
Ja.
Den ska ju skritta i den takten som man själv anser är rätt för hästen.
Ja, framåt. Rörelse.
Ja,
verkligen.
Ja, det blev lite ridtips där.
Det är bra.
Är
Jag vet också på den här föreläsningen som jag var för länge sedan, då pratade vi mycket om hur man lägger upp planen inför tävling och efter tävling. Och att det var många som sa att så här, men hästarna behöver vila inför tävling så att de är pigga. Och sen behöver de ju vila efter tävling. Och då sa du så här, nej. Då behöver du nog kanske träna lite mer.
Ja, alltså det är ju helt beroende på vad man har för häst. Det där att vila helt innan tävlingen, det är ju helt förkastligt.
Du sa typ att du tränade lite extra innan träning.
Det gör jag med de flesta. Ja. Det gör jag med de flesta. Jag har en häst som är lite mer, den är stora, som är, den behöver man verkligen peppa upp att den är framåt. Den kör jag kanske inte liksom ett trekvartspass på dagen innan, men jag gör ett bra pass effektivt, liksom kanske på en halvtimme. Sen hans Stingray som ska gå i Falsterbo, han har väldigt mycket power, och så att han kör jag kanske liksom ett mycket mer lösgjord, helt avspänd, men ett lite längre pass dagen innan, så att han inte har gått för lite, men mycket på att han verkligen är avspänd liksom. Så att det får man ha, tycker jag, lite olika upplägg för. Jag kan bara berätta om Marcus Ening. Han red nu i Stockholm en häst, Pre-Emdy Rosette, som jag hade i nästan 2 år. Vi gjorde lite byten, så jag hade lite unghästar åt honom. En 80 hög den också, med jättemycket nerv. Och det var inte helt lätt. Det var kul att se den live nu. Jag vet att den har tagit lite pris, men den gick en 55-hoppning. Inte den största, som den gick i Stargold, men en 55-hoppning. Och gick ju dubbelnolla. Och så att jag såg honom sen på banan, när han gick banan, faktiskt så här, fick en jättekrav. Och så såg du Priam. Och för fasen, så här, det var roligt att se. Men jag såg också, för jag var och kollade fram ridningen innan på dagen. Jag såg när du red fram, trimmade honom, markarbete då vid lunchtid. Jädrar vad du var fokuserad. Alltså det var bara, snacka om tunnelseende. Det var ganska många där. Han bara satt och red och lugnt trimmade övergångar och var liksom så fokuserad. Och ganska, jag vet inte hur länge han höll på. Jag tog inte tiden, men sen gick jag ju därifrån. Så jag sa, jag såg hur mycket tid du la på markarbetet vid lunchen.
Ja,
sa han. Och då var han longerad en halvtimme i morse också. Du vet ju hur känslig han är, så han. Det får man jädra mig lägga lite krut på.
Ta ut det lite, putsa ut det under dagen. Liksom.
Och sen, då har han alltså gått halvtimme lunch på morgonen. Mm. Ett ordentligt markarbetspass mitt på dagen. Och sen stor hoppning med omhoppning på kvällen. Då var han dubbel nolla.
Ja,
det får man ju avpassa. Det kan man ju verkligen inte göra med. Du ska inte göra med alla hästar.
Nej.
Men så man får verkligen lära sig vad ens egen häst behöver. Men när jag var liten, jag hyrde ju en ponny ett år, en Euphorus ponny. Och då på stallet då, det var en sån liten ponnyklubb. Där var det så där att hästarna skulle vila, de skulle stå dagen innan. Och vi hade det där, var i Göteborg, fanns nästan inga hagar och så på den tiden. Så att de liksom stod så de skulle vara pigga. Och det kanske funkar halvbra för någon. Nu gjorde jag ju det med min Euphorus, de var väldigt bra, alltså en bussig lärohäst. Och vad hände? Hon var ju stallmodig, så vägrade ut mig på första hindret.
Ja.
Så att den varianten med vila dagen innan lärde jag mig väldigt tidigt att inte prova på något mer.
Du fick lära en hårda vägen direkt.
Ja, precis.
Jag vet inte hur pass bråttom det har. Vi har en lyssnarfråga från Elina. Hon undrar om du har tips på hur man får hästen rakriktad. Om du har några bra övningar.
Ja, det är klart att jag har, och det är ju dels att man försöker att inte harva för mycket i det svåra varvet, utan att man faktiskt växlar varv. Sen kan man ju använda sig av sådana här korridorer lite med skumgummibommar. Det har jag rätt mycket när jag gör små hoppar mellan hindren, så att de verkligen är raka och inte drar åt något håll. De är bra, de här nya som har kommit sista åren, skumgummibommarna, för när är ju inte livsfarligt om de skulle råka
trampa
på den. Så de använder vi mycket faktiskt. Och sen finns det en väldigt bra övning. Det är svårt här när vi inte har något att visa på. Men man bara lägger bommar, säg på medellinjen, som ungefär där man vänder upp dressyr. Med lite avstånd emellan. Och sen ska man bara flytta hästen så att de ska vara precis bredvid. Så första bommen, om du har lagt bommar och som är lite avstånd emellan.
Ja.
Hela medellinjen, kanske 4 eller 5 bommar får plats, och så ska du vara jättenära bommarna,
Så man rider lite serpentinbågar för att bara slicka bommarna.
Nej, inte serpentin, utan du ska ju bara flytta den. Ja, bara andas att den, och sen ska du rakrikta den där.
Okay. Så en liten zigzag eller nej?
Ja, men det får inte bli det, utan det ska vara...
Hästen ska vara helt rak
den
ska mot...
Och sen så bara flytta den lite där, fånga upp den med ytterskänken lite där, på den sidan om den bommen, på den
så sidan. Så en bom på höger sida, sen
nej,
nästa på...
Nej, bommarna ska ligga helt rak.
Och hästen ska liksom så här typ.
Ja, men inte så som du visar.
Ska den böja sig lite?
Nej, den ska vara rak. Vi pratar ju om rakriktning. Ja. Då ska vi inte rida serpentinen. Men du ska vara på...
Du har bommar med avstånd mellan. Mm. Så du har första bommen på din vänstra sida.
Ja, sen ska du ha bommen på höger sidan, sen ska du ha på vänster sidan. Ja. Men det får inte bli serpentiner.
Nej,
för då
ska bara flytta ett steg egentligen till vänster.
Du ska inte vara liksom en meter ifrån bommarna. Nej, när du gör det bra, då ska du vara kanske 2 decimeter.
Så slickar den och så flyttar den 2 steg till vänster. Och sen så slickar och så 2 steg till höger.
Ja, alltså minimalt. Ja. Så att det knappt syns. Det ska inte se ut som serpentiner eller zigzag.
Och så gärna någon som filmar bakifrån så att hästen är helt rak hela vägen.
För att annars där blir de, tycker att de blir rätt så rakriktade. Och sen så ska man ju kunna göra det med minimal ställning. Och när många som säger man ställ den vänster så ser man liksom halva huvudet. Det var en bra tips av en tysk tränare att man sitter still i en halt och har hästen rak. Så han ställ den till höger. Då ska man bara se ögonfransen lite grann.
Ja, den är så den lite. Typ.
Mm. Ja, alltså den högra ögonfransen. Rakrikta. Alltså man är halt. Bara för att förstå hur lite den ska böja huvudet. Ställ den vänster. Fick man lite så. Ska man bara ana den vänstra ögonfransen. Så att. För man ser ju väldigt mycket ryttare som förböjer hästarna.
Ja, exakt.
Ställ vänster. Så att säga, det får inte vara som en banan.
Nej.
Utan en ställning, det är ju liksom bara lite, man kan säga lite eftergift i ganaschen.
Ja.
Det är ju en korrekt ställning egentligen.
Ja. Det här är svårt. Det där är jättesvårt. Så svårt. Och det känner jag också nu, ju mer man rider och ju duktigare man blir, desto svårare blir det om man inser att man har så mycket mer att lära. Liksom.
Ja, så är det ju.
Men då blir det också så lätt. Jag tycker att det är så att man fastnar i det som är man är sämre på. Är du med? Om hästen har en stark sida och en svag sida.
Det är därför jag sa att du ska byta sida. Ofta, även om du tycker att du inte kommer igenom i den svåra sidan, så byt sig. Och också när du är, säg att den är mjukare på höger, ofta är ju det ljugsidan.
Ja.
Och sen är den då väldigt hård på vänster, och så fokuserar man där på vänster och blir ännu hårdare. Men utnyttja den mjuka sidan, rid den lite utåtställd då ett tag, i vänstervarv. Tills den faktiskt, för det, ofta är det... Den mjuka sidan är ju ljugarsidan, som man säger. Det är ofta att den inte tar bettet och skänken på den sidan. Rider den då lite grann förböjd utåt ett tag, så kommer den fråga, snälla, kan jag inte få rätta ut mig lite?
Ja.
Men sitter du och retar dig på den hårda sidan, då är hästen starkare än dig.
Gud, ja. De är ju det. Så intressant. Jag skulle vilja träna dressyr, känner jag. Eller markarbete. Jag skulle vilja träna på den här zigzag-övningen.
Alltså det gäller ju att hitta... Det är ju inte bara att åka iväg och bara hiva, ta någon dressyrryttare eller vem som helst. För då kan det också bli lite fel. Många tycker jag kanske får in lite spänningar i hästarna. Och liksom för mycket i handen och lite korta i halsen. Utan det måste vara en dressyrryttare som verkligen är bra på lösgörande arbete. Alltså verkligen, och kanske hoppat någon gång i sitt liv lite grann, så att de förstår vikten av att kunna lösgöra en häst, få dem långa i halsen, kan jobba lite med bommar, lägga in det i jobbet. En kändis i Sverige i alla fall, det är Elisabeth Lundholm som håller tränarutbildningen och som har på många år. Hon hoppade ju från början och har hjälpt fälttävlansryttarna mycket med dressyren och sådär. Jag har ju några elever som tränar ibland för henne. Jag kan ju se, har du varit hos Bettan i veckan?
Nej, vad roligt.
Och det är så mycket bättre.
Ja.
Eller tvärtom. Du, ett tag sedan du var hos Bettan nu, va? Nu är du tillbaka till det här lite avknäppta. Mm. Lite sänkt rygg, jag har inte med ryggen, känner du det liksom så?
Ja.
Det är jätteintressant med de hästarna som jag känner och de som hoppar lite regelbundet för mig. Det är bara ett par stycken att jag kan se direkt när de har gjort bra, fått hjälp med bra markarbete.
En lyssnare också som sa, be henne berätta om sin dressyrkarriär. Du var lite inne på det också, att du var på väg åt det hållet.
Ja, alltså det var inte så att jag tyckte det var kul att tävla dressyr. Men jag tycker det är väldigt kul att trimma.
Ja.
Och när jag jobbade ju i Tyskland, jag skulle ta ett litet sabbatsår direkt efter nian. Och som jag säger, det sabbatsåret varar än.
Det verkar vara klassiskt och slutade.
Ja. Och nej, men det där året, det blev 3 år, fick jag rida jättefina hästar hos Lena Nissen Lemke som bor i Sverige nu. Bodde i Tyskland då, fick rida jättefina unghästar, och för mig som inte hade tävlat alls att få liksom hoppa på fina unghästar och tävla, och sen var man hästskötare också och sådär, men det var helt fantastiskt. Och men jag, där fick jag reda på att jag hade ju ingen speciellt öga, alltså avståndsbedömning. Det var ju väl, tyckte jag var käckt för unghästarna så, för då fick väl de passa upp lite och sådär, men att jag var väldigt bra på att trimma. Så att när jag slutade där, då skulle jag, då hade jag fått jobb hos Herbert Rehbein, jätteduktig dressyrtränare, ryttare som inte lever längre, och som lite, ja, men skulle vara lite så, bli lite beridare där eller fortsätta utvecklas där i dressyr då. Men som tur är så köpte mina föräldrar gården som jag har nu, så att jag åkte hem istället. Och sen just för att jag inte hade något speciellt, alltså där känsla för avståndsbedömning, så blev jag också tillsagd att rida fälttävlan. Så det gjorde jag när jag kom.
Gud, ännu
kom
läskigare.
Hem. Jo, men det var bra, för att du vet, när du får reda på att du inte ser, hittar avstånden så bra, vad gör du då?
Ta bort, minskar.
Du börjar dra i tyglarna. Oh, det går bra när du ser avståndet, för ja, det gjorde man ju ibland. Då rider man ju i rytmen på, lite som man gjorde förr, lite prickryttade sådär. Men när du inte såg något avstånd, så stirrar man, så drar man lite tyglarna och släpper skänklarna. Vad gör hästen då? Är de börjar stanna.
Ja.
Så då blev jag inkörd på det här när jag jobbade i Tyskland, att några av de här unghästarna att red fälttävlan. Och där kan du inte, alltså där har du ju sånt högt tempo,
ja,
och försöka rätta lite mera. Jag red ju alltid ganska säkert, red lite med tidsfel och så i terrängen, men det var ju ändå ett helt annat tempo än i hoppningen.
Ja.
Och där fick man ju verkligen fokusera, för att ja, man visste att man kanske kunde slå ihjäl sig om man gick omkull där.
Exakt.
Så att, det måste jag säga, att där lärde jag mig att fokusera,
ja,
och under framåtridning
kunna hitta,
hitta distanserna.
Exakt.
Så det blev väldigt, måste jag säga att det blev väldigt mycket bättre.
Ja.
Dels kanske för den här självbevarelsedriften. Mm. Jag visste ju innerst inne att backa hem till en distans, då gör man det svårt för hästen.
Mm. Ja.
Så att där lärde jag mig mycket faktiskt.
Ja. Vi ska podda med jocken P.A. Gråberg.
Mm.
Har du någon fråga? Skicka vidare fråga till honom. Känner du honom?
Ja, jag alltså, känner honom är väl fel, men jag har nog hejat och växlat något ord.
Men du har lite koll på honom.
Ja, ja, jag har koll på att han är superduktig och att han har, alltså att han har helt klart för sig. Han blir svår att slå här ikväll.
Mm.
Han har helt klart för sig med ridning och ja, kan häst överhuvudtaget.
Finns det något vi borde fråga honom?
Ja, jag faktiskt. Jag skulle höra vad han tror om, för han har ju hållit på lite med ridning också. Jag har en elev som just det där, men inte får fart på tillräckligt. Som alltid rider lite under tempo på banan. Banhoppning. Och då sa jag, jag red ju faktiskt under något år här inne på Jägersro hos familjen Reuterskjöld. Bara för att, jag tycker det är kul att prova på. Så kanske var 2 gånger i veckan. Red ett par hästar på morgonen, alltså klockan 6. Och
galopphästar.
Galopphästar, ja. Och jag tyckte när jag hade gjort det under, ja, men lite regelbundet så, så blev, alltså man blir lite fartblind. Så att jag tyckte ju liksom, dels det här med, vi ska ha sån här superkontroll när vi hoppar på millimetern. Och kontroll på en galopphäst, det är om du klarar av att pulla upp den på 100 meter, 150 meter lite lätt. Då är du jättebra, då har du världens koll. Så att det var himla nyttigt.
Ja.
Och också få, ja, men bli lite fartblind. Så att jag tyckte att jag red, jag hade lite grann högre grundtempo och liksom jobbade mina hästar på lite annorlunda sätt efter det. Så att den här eleven i alla fall, han har varit ute hos Peter Jarby och fått prova på att rida galopphäst.
Ja.
Och jag undrar, min fråga är ju då, vad tror, vad heter han nu? Vad tror han om det? Han som har ändå hållit på lite med varje.
Ja.
är det en bra idé eller är jag helt ute och cyklar?
Att hoppryttare också ska testa galoppbanan.
Ja, alltså det kan ju inte alla göra, men har man möjlighet...
Om man behöver träna på att våga lite fart liksom.
Precis. Mm. Om det... Man kan ju som sagt inte ha kö här till galoppstallen och får jag prova på. Utan man får ju ha lite connection och sådär. Men lite grann det tänket.
Ja.
Eller kanske vara med på ett riktigt galoppjobb på en fälttävlanshäst. Det är kanske lite lättare då vi känner lite fälttävlansryttare.
Exakt.
Och för att hoppryttare är ju är väldigt mycket kontroll.
Ja.
På lite lägre nivå speciellt.
Vet du vad jag önskar mig nästa gång jag fyller ågri?
Få åka och galoppera på
galopphästar. Jag skulle också behöva galoppera.
Vi är bara ut här. Vi är ju för jägers. Ut här.
Jag kan uppfölja det nu.
Nej, vänta lite. Jag måste förbereda mig mentalt.
Jag red första gången. Hinner jag berätta det?
Ja, vi hänger bråttom. Det är du som ska på fest.
Ja, men det är ju herregud, det är flera timmar dit.
Du har så fina naglar och hårklämma. Och Maria är så himla festförberedd.
Jag tycker det är kul nu när man kan... Nej, det har jag alltid med naglarna.
Ja.
För det tycker jag är kul. Man har varit skitig och avbrutna naglar i hela mitt liv. Så att sen 12 år tillbaka...
Och så plötsligt kommer gellack.
Ja, precis. Gellack då. Och jag har ju inte långa som du ser. Jag vill ju att det ska se naturligt ut. Jag tycker det är väldigt konstigt. De här många tjejer... De rider ju med de här långa. Det fattar inte jag hur man klarar. Men så att jag vill att det ska se naturligt ut. Men det är kul att de...
De är jättefina glitter.
Lite så. Så lite
jag håller fortfarande på att mocka det här på så här.
Jag fixade mina igår.
Nej, men det, jag gör det.
Tömde 2 boxar och skurade ur med mina illrosa naglar.
Ja, jag har många tittar faktiskt när jag har ju handskar alltid när jag rider. Och försöker ibland om jag håller på i stallet allt för mycket och tar en sån här gummihandskar på. Men det är kul att kunna ha någonting sådär.
Men du skulle berätta någonting annat.
Jag skulle berätta första gången jag var här inne hos Reuterskiöld. Och då har jag ridit mycket fälttävlan. Ridit steeplechase på, var faktiskt i B-landslaget som detta då i fälttävlan. Så att jag tyckte ju att jag hade ju galopperat med korta läder. Och jag hade ridit, tränat steeplechase, alltså med min halvblodshästar. Så att jag tyckte det var inte helt främmande. Och det var som sagt inne här hos Madeleine och Lelle Reuterskiöld. Så att jag sa att jag är ju rätt så van. Jag känner ju dem lite grann sen innan. Ja, men du får en riktig gentleman här som är... Han hänger på de andra och liksom han är skolad. Så behöver inte vara orolig. De kan ju den här slingan, träningsslingan där ute. Var de galopperar iväg och sen var man pullar upp då. Så då sa de, och idag nu när det är första gången så rider vi bara liksom lite snabb canter. Och... Snabbkanter för mig med fälttävlanshäst är ju liksom 500 meters tempo. Alltså 700 meters tempo, 750 meters tempo, det är ungefär hur snabbt en halvblodshäst kan springa. 750 meters tempo.
Och vi tävlar väl hoppning typ 350.
Ja, 350.
Ja.
Så att snabbkanter för en fälttävlanshäst, då är du liksom uppe, ja, men 500.
Det går fort.
Det är fort.
Nej, det är inte. Det är ju mer än en hopphäst, men det är inte full fart. Nej.
Inte sken.
Nej.
Men ändå,
det är liksom
frisk.
Ja, men kontrollerat med frisk bra galopp. Ja. Ja, och sen travade vi ut då med de här jockeyn. Jag hade ju inte riktigt så korta läder som dem, men tillräckligt korta. Så vi travade en lång slinga uppvärmning för de var noga med och hästarna gick lite i form där och jättetrevligt. Och sen visade de då, vi var väl ett gäng på 5 stycken. Och när vi kommer till den, vi rider ut på den här träningsbanan. När vi kommer till den pinnen, där vet de att där springer de av. Mm. Så var beredd då, du kan hålla halsringen lite grann för då skjuter de iväg lite grann. Och sen så ska du hålla dig, det är en häst först och så håller du 3 hästlängder bakom den ungefär. Och försöker få inte rida förbi och så. Och du får inte dra i tyglarna för då springer de ännu fortare. Utan du liksom håller dem liksom med kroppen. Och kan dra i halsringen lite, kan hjälpa också. Okej. Och inte börja dra med händerna. För då det liksom är... Okej. Okay. Och sen behöver du inte vara orolig. Utan sen när vi kommer bort där till liksom... Där är ju, så ser du det slutet där. Där lugnar de ner sig. För där vet de att liksom jobbet är klart. Och din häst är helt lugn med det. Så där pullar vi upp. Och så vi red ut på den här banan. Och liksom... Ja... 7500 meter innan pinnen, tjoff, sa det bara, så sprang de av som de hade sagt. Jag bara, shit, det var ju så långt kvar till pinnen. Det säger man pinnen till mig, då är det ju pinnen. Va?
Det är inte när man ser pinnen.
Inte när man ser pinnen där framme. Woop! Och iväg. Och det gick ju så jävla fort. Och jag tänkte, herregud, här måste gått något fel. Det här är ju liksom inte kanter, det här är ju
kaos.
Full galopp. Och de här tre längderna, och jag försökte inte dra och liksom hålla med kroppen. Tre längder blir två längder blir en och en halv. Och sen alltså lyckades vi hålla den, och så på slutet så var det bara en längd. Och liksom, och när de skulle pulla upp, det passerar vi ju. Men sen alltså började de sacka i, och min häst märktes faktiskt att han visste vad det var. Så, och jag, och innan vi, när den hästen var nere i trav, så här, ursäkta, det gick helt åt helsike. Men hon var ju skitduktig, men gud så bra. Ja, men herregud, det är ju bara en längd kvar till slutet. Ja, men det var jättebra, den höll sig på avstånd. Ja, men säg tre längder, så att det är på ett ungefär. Och
pinnen och längden, det är mer bara...
Ja, men sen stack de ju där långt innan pinnen. Ja, men det är ungefär, de vet ju där att pinnen kommer. Så att det var jättebra jobbat. Och så, men det här var ju, för mig var ju det här... Alltså det här måste ju varit liksom, det måste vara full galopp. Ja, alltså det blir lite högre tempo. Min häst var lite pigg, så var den ledande. Så att det här var liksom snabb canter, men absolut inte när vi säger galopp. Så vilket tempo tycker du att vi red i då, sa jag. Nej, men idag var det liksom ungefär, vi var väl uppe nästan i 800 meters tempo.
Wow.
Jaha, ja, det är ju snabbare än vad våra halvbundshästar kan springa. Så för mig var det full galopp. Men så här, hur fort går det här ute på den riktiga banan? Ja, där är det ju över 1000 meters tempo.
Helt,
och jag fick göra det en gång, en uppvisning här faktiskt på en tävlingsdag, med bara jag och Lennart Junior, Reuter Sköld, och fick, då hade jag haft uppvisning med Mark och Will och hoppat, och sen kom vi in och så bytte jag till galopphäst, och så drog vi en repa. Ja, fy, och då hade jag ändå ridit här inne lite granna till och från under ett halvår, men fy fasen vad fort det gick. Alltså.
Det var häftigt,
och jag var glad att vi bara var två. Men vi kunde ju inte pulla, vi skulle ju pulla upp här, och de drog ju ett halvt varv till, och då kände jag, då hade jag lite kortare läder än vanligt, kände jag, pullar de inte upp snart, då kommer jag trilla av, alltså mjölksyra,
att det var
av utmattning i benen. Alltså, men då precis fick Lennart hejd på sin lite grann, och då kunde jag ju också, jag sa det, jag hade gått ett halvt varv till, då vet jag fasen om jag hade suttit kvar.
Av benen skriker.
Och då tycker jag som sagt att jag var, då var jag ändå lite van, hade ridit olika
hästar. Ja, du har ju ridit lite.
Ja, visst.
Ridit lite grann, så att säga.
Ja. Nej, det blir en lång historia av det också.
Ja, kul. Det är så kul att höra.
Ja.
Men det är nyttigt och jättenyttigt att prova på lite.
Och lära sig också av andra grenar.
Ja, men precis.
Och, så.
Och väldigt nyttigt av så här att, och just det här mycket handridning och dra och slita i bettet som många gör. Liksom, varsågod, kom upp på en galopphäst. Får inte röra dem i munnen, alltså mer än att ha ett stöd. Alltså, de har alltid halsrem, så man liksom har händerna där nere så att man har dem fixerade. Och få hålla med kroppen när det går undan. Man tycker att det är nästan sken.
Mm. Ja. Och just det där, släppa lite på kontrollen. Precis. Som man annars gärna
precis,
har.
Ja. Nej, det är absolut nyttigt.
Ja.
Så att, ja.
Så gud vad roligt. Alltså, vi skulle kunna prata, vi har 1000 frågor kvar, vi skulle kunna prata länge som helst. Men du ska få gå på...
Jag är också rätt bra på att prata.
Ja, men det är härligt ju. Det är därför vi gör den här podden.
Ja. Tack snälla, Maria Grätzer.
Tack så mycket, vad kul att vara här.